Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till ett rikande färskt avsnitt av den inkluderande, ödmjuka, inspirerande och alltid lika kunskapstäta löparpodden Evelöv och Månström. Vi är så glada att ni är så många där ute som har valt att lyssna på just oss. Och vi blir ännu gladare om ni skulle ha lust att gå in och betygsätta oss i den app du använder när du lyssnar. Och har du lust att även skriva en liten recension så blir vi förstås ännu gladare. I min omedelbara närhet finns som vanligt kvinnan med det gasellliknande löpsteget, Malin Evelöv. Hur är läget med dig?
Jag har så fina presentationer av mig, Petra.
Ja, tack till där, vet du.
Ja. Jag har ju en löpteknikövning som jag kallar för gasellen, så det kanske är lite därifrån då.
Du sa alldeles nyss här innan vi drog igång, jag vill ge mig ett par Nike-skor, sa du.
Ett par sådana Nike Vaporfly, ja. Aldrig sprungit i, och det är ju hett nu.
Du vill gå för 1,10 i Prag, hörde jag.
Ja, men alltså, det låter ju helt vansinnigt. Som sagt, jag har aldrig provat dem, så det vore ju fantastiskt att få prova.
Skulle du klicka hem ett par om du inte får dem skickade till dig?
Nej, jag har
dra
inte
på firman.
Jag har inte gjort det än alltså, men jag blir ju mer och mer nyfiken och sugen alltså när jag ser rekord slås och alla motionärer springer fortare än någonsin, så det är klart att varför ska inte jag?
Exakt, men jag tänker du borde nästan testa, tycker jag.
Ja, precis, men då är det ju där, ska man ha den där värsting-varianten eller ska man ha den där...
Du ska ju inte kvala till OS, du kan väl ha den där Alpha Fly dubbeltrampolinen, eller?
Är det en motor där bak också?
Nej, men det är en liten motor, så att men du kanske kommer att vinna loppet.
Ja. Ja, då kommer det bli i alla fall snack om förbjuda, om man plötsligt springer en kvart snabbare liksom.
Tänk när liksom Lorenzo står där, den här svenska tränaren, och så kommer jag där liksom nästan i täten och så bara, oj, jag kan sätta kaffet i vrångstrupen. Nej, jag skojar bara.
Nej, men det är spännande med nya grejer, och den där är klart att det lockar mer och mer. Jag har ju alltid sprungit i Nike också, så det är ju ett märke som ligger mig om hjärtat.
Vi har ett riktigt fullmatat avsnitt framför oss. Bland annat ska vi alldeles strax ringa upp den nya svenska rekordhållaren på maraton, Mustafa Mohammed, och låta honom berätta om sitt rekordlopp, samt förstås ge sina 2 cent i den här stundtals väldigt hetsiga debatten om skorna han hade på sig när han satte rekordet. Är det skodoping eller ej? Och vad anser han om att den tidigare rekordhållaren Kjell-Erik Ståhls åsikt är att rekordet bör ogiltigt förklaras. Vi är också nyfikna på om han har några bra träningstips till oss motionärer som kanske också är sugna på att slå våra egna rekord. Eller är det så enkelt att man kanske bara bör uppdatera sin skopark lite grann? Om en liten stund alltså. Men först, Malin, så tänkte jag att vi skulle prata lite om ett märke vars produkter både du och jag gillar väldigt mycket och använder ofta, tror jag. Nämligen Reband.
Absolut.
Du har ju testat lite grejer därifrån.
Ja, det häftiga med dem är att de har funnits väldigt länge på marknaden. Jag kommer ihåg mina gamla Reband-skydd på 80-talet när jag var ung. Och det var ju en annan variant än vad som finns idag. Nu är det ju mycket mer smidiga skydd, för skador om man vill ha, som går att träna i mycket lättare. Och sen så är det de här kläderna som de har tagit fram som har inbyggda små varianter av att hålla ihop saker på rätt ställe. Och du brukar ju prata om det, att du tycker det är skönt att ha såna där tajta, hårt åtsittande saker på låren.
Ja, vi har ju haft Mattias från Reband här i studion tidigare när vi haft samarbete med dem. Och han har ju faktiskt berättat om just det här, att man, ja, men den här känslan av att man, när man har någonting på sig som smiter åt på rätt ställen, så blir ju även... Alltså man, kroppen blir ju mer aktiverad, alltså man som talar om för musklerna att så här, nu ska du aktiveras och nu ska du göra det här som jag ber dig att göra. Så det stämmer faktiskt, och jag tycker i alla fall att det kallas för proprioception, tror jag, om vi ska vara lite så här, ja, rätta mig om jag har fel, men det gör i alla fall att man känner sig mer så här beredd, och man är liksom, gör sig redo för att gå ut och köra ett pass. Man blir liksom,
men det är lite som man ser på höjdhoppare och sådana som står och laddar inför ett hopp och så, de slår sig ofta på låren, på armar, och det är ju precis samma grej egentligen. Väcka sig att hallå, nu ska vi prestera.
Ja, det är ju det de gör för.
Det är inte bara en sån trigger av att det är ju lite det där att säga åt kroppen att nu är det allvar. Det är dags för full leverans.
Men gjorde du någonting sånt under din elitaktiva karriär, att du hade någon sån här tics för dig?
Eller att du... Nej, men lite så där liksom att precis på startlinjen liksom innan det är dags, så gjorde jag alltid ett par såna här höga upphopp med när man drar upp liksom, ja, hälen mot rumpan och sådana riktigt höga. Och det är också det där liksom att kicka igång, framförallt liksom få den där spänsten, vaderna, fötterna, allt ska vara liksom på tårna. Så att jag tror att det är ju liksom mycket mentala grejer också, men jag tror att det ligger något i den där att slå sig själv lite på.
Ja, men
på,
det stämmer.
Vissa slår sig så hårt att det blir rött och,
nej, är det så?
Oj, man ser det.
Vem är värst på det där då?
Ja, jag har sett han, Karsten Warholm, han som spinner 400 häck, norrmannen, som är, han slår sig stenhårt på...
Två blåmärken.
Ja, och armar och ansikte. Och det är liksom... Det, ja, nej, men så här, riktigt...
Okej, hör ni det där ute? Man, inför nästa lopp där, som man står och lappar till sig själv. Eller...
Så kan man ha Reband. Kläder.
Ja.
Och jag gillar ju de här tightsen som jag har sprungit i dem en hel del i vinter.
De här runners knee tights.
Ja, precis. Ja. För jag har just jag har aldrig haft löparknä, men jag liksom alltid är lite julbent och jag har liksom lite tight i de där musklerna som orsakar löparknä annars. Och de där liksom sitter perfekt. Det liksom trycker åt lite där, värmer lite extra. Det är något sånt där magiskt känsla av att det är någon som övervakar, som tar hand om dig medan du springer.
Ja, och jag tycker att efter att jag började använda de här då, som då heter ITBS Running Tights, så är det så att jag kan inte använda andra tights nästan. För att får jag på mig ett par andra tights, så känns de sladdriga. Och då känns det som att jag inte har på mig ett par tights. Och det blir jättejobbigt. Så jag, liksom, jag vill ha de här för att det blir lättare. Att man blir mer alert på något sätt.
Mm. Nej, och jag har inte tidigare varit så jättemycket för att ha såna här kompressionsgrejer på mig. För jag, då har jag varit tvärtom. Att jag har velat liksom ha lite fritt sådär. Men jag har testat mer och mer. Och jag kan hålla med om att jag tycker att det är lite skönt emellanåt. Sen tycker jag också det där på vintern när det är lite kallt och så, att man blir inte lika stel och håller liksom värmen inuti bättre och håller saker på plats, som du säger. För det är det som jag tycker är den stora skillnaden att springa på vintern och sommaren också, att man känner sig liksom inte lika mjuk och alert och smidig i musklerna. Man har inte samma kontakt. Det är liksom lite stela ben och stolpar.
Ja.
Men har man liksom rätt värme och rätt kläder som sitter och värmer på rätt ställe, så känns det faktiskt mycket bättre.
Jag skulle också vilja tipsa om två produkter som jag tycker är grymma, och det är då QD Compression Calf Sleeves. Det är alltså då vadkompression, och även QD Compression Arm Sleeve. Och de här två, det är alltså, man kan säga att det är som små tubformade rör som man har på armen och Alltså...
Som både en strumpa utan, ja, utan socka eller utan, exakt, fot, bara liksom för vaden, och så är det bara för underarmen eller överarmen eller hela, utan att det är någon handske liksom.
Ja, och det som, som man kan se då på till exempel elitlöpare när de startar i lopp där det är lite så här småkallt i början, till exempel New York Marathon. Så istället då för att man kanske har på sig den här långärmade tröjan som täpper till under armarna där man liksom har svettkörtlarna och sådär, så kan man ha de här armvärmarna och vadkompressionen då, och för det är inte bara värmer utan den komprimeras, de gör ju andra saker än att de bara värmer. Så slipper man känna sig så instängd. Mm. Jag tycker det är jätteskönt.
Ja, men verkligen. Och speciellt när man ska springa antingen ett hårt intervallpass eller en tävling, så känner jag i alla fall att jag vill absolut inte ha för mycket på mig. Jag vill inte ha någonting som fladdrar eller inte sitter åt. Utan det ska vara tajt, det ska sitta bra. Men är det kallt, vilket det är på vissa lopp, så är det ju inte bara att klä av sig till linne och korta tights, utan det kan bli allt för kallt. Men som du säger, man vill ändå inte springa med massa tröjor och jackor på sig.
Nej, gud nej. Nej. Så det är verkligen superbra. Och jag ska också säga då att det de här plaggen gör, det är att de främjar blodcirkulationen. De här runner's knee tights som jag pratade om tidigare, de har alltså skadeförebyggande egenskaper, de där som du har använt också.
De har varit fantastiska i vinter. Ja. Och som sagt, där har jag alltid haft en liten sån där på vintern, just att bli lite stel, lite extra kall där, och det här har hjälpt enormt, och det är verkligen, och ändå sitter de superbra som ett par vanliga tights. Det är inte massa grejer som är i vägen ändå.
Som hänger och slänger. Jag ska säga då att den här produkten är då den första i sitt slag, och den är utformad specifikt för att förebygga löparknä, och den har då medicinsk klassificering som bevis. Och Rebans produkter är då medicinskt klassade. Så det finns så mycket kompressionsplagg på marknaden som hävdar att det är kompression, men det är ju inte säkert att det är medicinsk kompression för det. För det krävs ju vissa saker för att det ska kunna bli det. Mm. Och jag vill också lyfta fram att det är då svensk design, men också europeisk produktion. Mm. Så det är väldigt mycket kvalitet, och det är 60 års erfarenhet och egen forskning. Så det tycker jag är coolt. Alltså.
Ja, och det är så häftigt att se Rebans utveckling just från 80-tal när det var skydd som var mer värmande och stödjande. Men då var det ju när man inte sportade i stort sett. Alltså de här ryggskydden och knäskydden. Mm. Så fort du börjar liksom springa med dem eller så hasar de ner på vaden. Och det blev skavsår på baksidan av knät, vet jag ibland. Och liksom det var inte helt utformat efter att idrotta i. Nu finns ju alla deras skydd sitter ju otroligt bra på kroppen, och man kan sporta i dem. Och sen de här kläderna är som sagt skadeförebyggande och hjälpande. Lite just det där som man önskar, liksom att man håller bättre på vägen. Speciellt om man ska springa ett långlopp och sådär. Man är rädd för att vaderna ska paja, utsidorna ska paja. Allting utsätts i ytterkant. Och det är så skönt att ha någonting som hjälper en så gott det går på vägen.
Mm. Ja, men verkligen. Så att ni som lyssnar borde testa. För det är verkligen... Alltså det här är produkter som man gärna vill ha på de här lite tuffare passen, och även lopp. Jag har kört flera lopp i de här plaggen. Det finns även en topp som man kan ha en tröja i kompressionsmaterial också. Man känner sig verkligen inpackad på ett bra sätt, om man säger, när man har fått på sig det här. Så ja, men lite som en så här krigare som ska ut och köra någonting, så här, en strid på ett positivt sätt. Så jag kan verkligen rekommendera. Och med rabattkoden EVERLOFMANSTROM20, och då är det EVERLOFMANSTROM med stora bokstäver och 20 i siffror direkt efteråt, så får du 20% rabatt på hela sortimentet till och med den 2 april 2020. Och du handlar på www.reband.se. Alltså Everlof Manstrom 20. Och det är 20% på hela sortimentet. Och Reband delar sällan ut rabattkoder. Så att det är verkligen ett hett tips att testa. Det har blivit dags att ringa upp den nya svenska rekordhållaren på maraton. För under maratonloppet i spanska Sevilla för några veckor sedan putsade Mustafa Mohammed David Nilssons blott 3 månader gamla svenska rekord med 5 sekunder. Det nya rekordet lyder 2:10,04. Och vi vill förstås veta allt om loppet, om de där superskorna han sprang i och en massa annat. Så om tekniken är med oss ska vi ha Musse på tråden just nu. Hallå!
Hej, hej!
Hej,
hej, välkommen till Evelöv och Månström!
Tack så mycket!
Var befinner du dig, Musse? Är du utomlands?
Nej, nu är jag hemma igen.
Ja, ja. Så du är hemma i grådaskiga vädret och står ut med det?
Ja, just idag har vi faktiskt lite sol här så vi är chockade.
Ja, härligt!
Men du, var har du varit någonstans då? Har du hunnit med något läger sen Sevilla eller vad har du gjort sen efter ditt rekordlopp?
Nej, inte läger, men jag var helgen efter i London på en Big Half halvmaraton där.
Oj, oj, så du sprang en halvmara veckan efter?
Nej, jag sprang faktiskt inte. Nej. Jag var bara med och gav lite tips och joggade med som del av ledarna.
Ja, ja, det förstår jag.
Du harade någon annan kanske, eller? Nej.
Nej, jag tycker inte det heller.
Du låter lite rosslig i rösten, du har inte blivit förkyld.
Ja, jag vet inte, jag vill faktiskt idag för att jag inte känner mig helt 100. Så vi får se vart det tar vägen.
Ja, ja, vi får hålla tummarna att det inte blir någonting.
Nej, det känns dålig timing att prata om massa virus just nu, så vi hoppar över den. Men du, har du hunnit hämta dig efter det här fantastiska loppet?
Inte fysiskt, jag är fortfarande sliten, men övrigt har gjort det, ja.
Berätta, vi är ju supersugna på att höra om det här loppet förstås. Hur gick det till? Hur la du upp det? Hade du liksom en plan hela vägen för hur du skulle springa? Och 5 sekunders marginal till rekordet, det är ju inte mycket på en mara.
Nej, verkligen inte. Och precis när loppet skulle gå så stod jag där och tänkte att ja, jag är bara glad att det var helt frisk och god form. Sen vilken tid det kom bli, det hade jag inte en aning om, utan planen var att hänga med den här 2:11-gruppen så länge som möjligt och inga tankar på rekordet egentligen.
När började du förstå då att du låg i krokarna för rekord? Förstod du det förrän du var över mållinjen eller?
Jag förstod det ungefär 1 kilometer kvar.
Oj, oj, och... oj, sa vi båda samtidigt.
Jag såg flera gånger under loppets gång att jag hade en tid under 2:11 på gång. Men inte hur mycket. Jag försökte räkna någon gång vid kring 35-36 meter. Och, ja, men jag lyckas inte med det.
Nej, hjärnan är inte alltid så bra på att räkna i de där lägena.
Men när du förstod att du kunde gå för svensk rekord, vad hände i dig mentalt och fysiskt?
Men det var väldigt positivt. För jag var lite trött, hade precis släppt några killar där som jag försökte hänga med men inte klara riktigt. Och sen såg jag klockan och tänkte att det kommer bli på gränsen. Jag kan kanske klara det. Då fick jag lite extra kraft och i alla fall motivera till att ta ut det där sista.
Så vad blev det för sista kilometer för lyssnarna här? Hur fort sprang du?
Jag tror jag hamnade på precis under 3 minuter.
Ja.
Precis, 3 minuter.
Och då visste du att nu är du i krokarna på eventuellt ett rekord?
Ja, jag visste att det kommer att handla om några sekunder och antingen under eller över. Det vore så retligt att hamna några sekunder precis över rekordet. Man vet aldrig om man får chansen igen.
Vi måste ju fråga, har du fått någon gratulation från tidigare rekordinnehavare?
Jajamän, jag har fått av David.
Kjell-Erik har inte hört av sig.
Han var inte rekordinnehavare heller.
Nej.
Så han skulle i så fall ha hört av sig till David innan.
Ja, det har du rätt i. Vad sa David då?
Men han gratulerade och tyckte det var en bra prestation. Ja.
Gratulerade och stack ut och sprang ett hårt pass.
Dubbeltröskel.
Nu blir han ju motiverad att ta tillbaka det, tänker jag.
Ja, precis. Vad var ditt rekord innan på morgonen? Hur mycket putsade du ditt eget rekord?
2,5 minut nästan.
Ja, det är ju det är rejält det. I de spannen.
Hur gammalt var det rekordet som du hade sedan tidigare?
Från 2012.
Aha. Men då måste vi då gå in på skorna som du hade när du sprang loppet. Jag förstår att du kanske är lite trött på att svara på den här frågan. Men, du sprang alltså i Nike Vaporfly, de här omtalade superskorna. Hur känner du själv? Så här, känner du att skorna ger dig någonting? Och vad i så fall?
Ja, alltså tidigare har man varit så inne på i maratonlöpning att man ska springa lätta skor och vikten på skorna var liksom av betydelse. Nu har man, visserligen är de fortfarande vägen ganska lite, men att de är ganska tjocka, sula. Och för mig, det som jag känner skillnaden är att vaderna blir skonade. Det är mer skonsamt mot mina vader. Mm. Det känns som att belastningen flyttas från vaderna och högre upp i låren. Framsida lår tycker jag att jag tar mycket mer stryk än tidigare. Men som sagt, vaderna skonade. Och det gör ju skillnad för mig. Jag har haft just vaderna som en svag punkt. Och flytta upp belastningen till låren där det är större muskelgrupper. Det är fördel.
Mm. Så det är den största liksom, skillnaden att du känner att du fördelar tröttheten lite mer över hela benen eller liksom...
Om de kraftigare musklerna tar mer ansvar för jobbet än de, mina klena vader annars hade gjort ganska mycket. Och det är även i träning också.
Ja, var det första loppet du sprang med de här skorna eller har du gjort det tidigare?
Det var andra loppet. Och förra loppet var New York Marathon. Och anledningen att jag testade överhuvudtaget var just på grund av vaderna, för jag hade lite problem sista veckorna in mot maran. Och tänkte att normalt så brukar jag få ont slutet av loppet och efteråt, så har jag redan lite problem innan, så var jag orolig för just vaderna då.
Ja. Men så att du känner nu efter också att du är fräschare i vaderna än vad du har varit tidigare?
Ja, verkligen. Tidigare har jag haft svårt att gå. Det var ju säkert ont vaderna efteråt. Men nu, visst, det gör ju fortfarande ont, men inte alls närheten. Däremot så hade jag lite mer ont i framsida lår än vad jag brukar ha.
Jag måste prova sådana här. Det är min trånga sektor på långlopp också. Ja. Vaderna, jag är ständigt rädd för dem.
Alltså jag kan säga så här, jag fick testa de här skorna. Och jag brukar springa på samma löpband på mitt gym. Och jag kunde hålla 30 sekunder per kilometer snabbare tempo utan att få ont.
Oj.
På min nivå. Alltså, det är så
30. Helt... Ja. Ja. Då börjar jag ju prata comeback för mig.
Du ska ha dem där, Malin.
För min del så ska jag säga också att... Visst, skorna gör det lite grann, men sen var ju allting annat optimalt. Vädret var perfekt, banan, och just att jag hade också andra, det var ju en stor grupp som 30 personer ungefär som hängde med den här haren som skulle dra upp till 30 km. Mm. Och att allt det här faller på plats, plus att jag var i bra form, för jag var i bra form tidigare men inte fått de här andra sakerna falla på plats.
Nej, men det är självklart.
Många saker.
På den nivån och med de små marginaler som är, så är det ju alla de bitarna som måste stämma för att det ska bli det där lilla extra, det förstår vi.
Men alltså, jag måste ju ställa frågan då som alla vill veta, många av lyssnarna har hört av sig. Din åsikt om att Kjell-Erik Ståhl, som ju hade maratonrekordet från 1983 fram till 2019, anser att han fortfarande är innehavare av det svenska rekordet. Vad din kommentar till det? Vilken är den?
Nej, men det är han ju inte. Det är ganska enkelt. Det är bara att kolla på tiden. Däremot kan man ju diskutera prestationer. Och där tycker jag att absolut att 2.10 på 80-talet. Alltså det har hänt så mycket, inte bara i utrustning, träningsmetoder. Det är så mycket som utvecklas hela tiden. Kunskapen om nutrition, om skador. Så det går inte att jämföra nu med 80-talet. Det är nästan 40 år sedan. Det är som att man skulle jämföra med hans tid som han gjorde på 80-talet med kanske 50-40-talet. Det gör man inte. Så att jag tycker att det är svårt att jämföra med så lång tid emellan.
Vad skulle du vilja säga till Kjell-Erik då? För det känns som att han, liksom, han kanske har tagit det lite hårt det här. Alltså att rekordet rök på det här sättet. Och nu verkar det vara så lätt att slå rekordet. Så vad skulle du vilja hälsa honom om han lyssnar på det här?
Han kan vara glad över att han var den snabbaste löparen i Sverige under de förutsättningar som var på 80-talet. Det är helt andra förutsättningar nu.
Mm. Men du är, vad jag förstår, då, sponsrad av Nike, så du får såna här skor?
Nej.
Nej?
Nej, jag har ingen skosponsor, så jag kan springa vilket märke jag vill.
Ja, ah, den var ju smart.
Är det en trend, tror du, som kommer att bli nu framöver i och med att de här skorna har slagit igenom, att fler och fler löpare på elitnivå inte vill ha en specifik skosponsor?
Nej, det tror jag inte. Däremot som händer är att de andra märken också släpper sina motsvarande så att de kommer ikapp. Det är det problemet. Alltså utrustning har ju utvecklats hela tiden. Det som har varit problemet här är att ett märke har legat så långt före de andra. Och de har fått all den här uppmärksamheten. Istället för att utvecklingen sker samtidigt på flera håll.
Så nu för tiden så skriver man kanske ett kontrakt med en klädsponsor men inte för skorna?
Nej, jag tror det kommer fortsätta som vanligt. Men att de andra märkena som New Balance, Brooks, Asics, alla, många har ju redan tagit fram motsvarande vapersa liknande carbonskor, kolfiberskor. Och fler tar fram det. Så att jag tror inom, om inte i år så kanske ytterligare ett år till så stort sett alla andra märken också liknande skor.
Ja.
Man tänker att Nike ligger ändå i förväg. De har väl lite försprång där. Göteborgs humor.
De har försprång, men de andra är nog snart i kapp. Ja. Sen är det klart att det smaksak vilka som känns bäst och så, men jag tror att stora hela och sen den här mentala delen som tror jag också ligger i kommer att avta efterhand. Mm.
Mm. Hur gör du med, tränar du i de här skorna också eller är det bara tävlingsskor? Hur lägger du upp det där?
Just de här Vaporfly har jag bara tävlat igen så länge och det är just de här två loppen. Men jag tror jag kommer att ha stor nytta av att träna i, men jag har tränat till exempel i ett annat märke, Brooks motsvarande. Då var de lite för små för att jag skulle våga tävla i. Men jag kan tänka mig att jag kommer tävla i något annat nästa gång kanske eller annat märke som har liknande skor. Men just i träningen tror jag egentligen största vinning kommer vara att kunna köra hårda pass och ändå vara hyfsat fräsch i vaden efteråt och återhämta sig bättre i mina vader.
Jag tänkte de här skorna, den nya uppdateringen av Vaporfly som heter Alphafly, den har man ju förbjudit. Men man kan ju inte förbjuda er elitlöpare att träna i den här skon.
Nej, men sen beror på, jag vet en kompis som just testat just de här Alpha och tyckte inte om dem. Han tyckte att de var för höga, att det kändes bättre med Vaporfly. Okay. Så jag vet inte, det kanske är smaksak.
Okej, okay, men hur kommer det sig sen att du är i sån otroligt livsform nu? Är det liksom många års hård träning som har gett utslag nu? För jag vet, du var ju banlöpare 3000 meter hinder för många år sedan och sen gick du över till maraton och nu är du i en ålder av runt 40, va?
41
till och med, ja. I ditt livsform. Det är ju otroligt häftigt.
Ja, dels så har jag varit rätt skadefri de senaste 2 åren. Tror jag har stor betydelse. Och jag har kunnat få den här specifika maratonträningen, framförallt långpassen, till att funka bättre och bättre. Och sen är det också faktiskt så att jag har inte jagat tidigare på maran. Ja, sen 2012 har jag egentligen inte haft någon snabb mara som jag satsat på. Det har varit VM 2013, EM 2014. Sen har det varit Stockholm Marathon sen dess egentligen. Det har jag inte gått för tider och inte heller den snabbaste banan. Eller. Så jag har inte medvetet gått för att någon gång har jag försökt springa fort men så har jag blivit skadad så har jag inte fått ställa in då.
Men hade du på känn nu inför det här loppet att du var i ditt livsform och att det ändå fanns möjligheter? Eller var du överraskad själv att du var så bra?
Både och. Jag kände att jag kunde vara kring persform mellan 2.11 och 2.13. Det tänkte jag var rimligt. Så jag blev överraskad att det blev ytterligare ännu snabbare än vad jag trodde var möjligt. Sen är det ju... Alltså jag känner inte att jag är i mitt livsform maratonmässigt. Jag var bättre exempelvis 2012 tyckte jag när jag sprang ett lopp i Florens, Italien på 2.12.36. Men där stämde inte allt annat. Jag sprang själv och det var inte alls lika snabb bana. Så det är många andra saker som inte föll på plats den gången.
Mm. Tänkte OS där. Tror du att du blir uttagen till OS? Det har ju pratats lite fram och tillbaka om det där.
Ja, det är en bra fråga. Ja. Jag vet inte. Jag tror att det finns bra möjligheter, men inget är säkert.
Om det nu blir något OS ska vi kanske tillägga. Det vet man ju inte heller faktiskt.
Nej, men det är säkert.
Men om du blir uttagen då, vad har du för förhoppningar där? Det är ju 16 år efter ditt första OS och 12 år efter ditt senaste.
Ja, jag vill alltid prestera så bra som möjligt på ett mästerskap. Så då i så fall fokus kommer vara komma i så bra form som möjligt där och det känns som att jag har lite till förbättra träningsmässigt, inte minst på långpassen. Så det kommer jag ha fokus på i så fall.
Och vad jag förstår så går inte maraton i OS i Tokyo, utan en bit ifrån där det är lite bättre förhållanden för maraton. För i Tokyo kommer det vara ohyggligt varmt och hög luftfuktighet, så det är ju mardrömmen för maraton.
Ja, efter den här erfarenheten från Doha VM
förra året
så har de valt att lägga det i Sapporo istället, som är lite svalare, men fortfarande tror man att det blir en bit över 20 grader i alla fall. Mm. Men inte riktigt så illa som i Tokyo.
Nej, det låter ju rimligare. Det där borde väl aldrig mer behöva upplevas, det som hände i Doha.
Musse, jag måste fråga dig, den här trenden med dubbeltrösklar som alla pratar om, de här bröderna Ingebrigtsen, vad tycker du om dubbeltrösklar? Är det något som du kör?
Nej, jag kör inte. Jag tror att det är individuellt, och att jag har ju sett andra ha väldigt bra effekt av det, så att ja. Mm. Jag vet inte om jag ska våga börja med det nu, så här i sluttampen, men
man vet
ska
aldrig
hålla sig till ett invant
men
koncept.
Men jag tror att det kan funka jättebra för en del, det tror jag.
Mm. Ja, men det är väl det som är med träning, att det är så häftigt att det finns lite olika variationer och varianter, så man måste hitta lite sin modell också.
Ja, precis, för det är också lätt att tro att men de kör Brön Ingebrigtsen och titta vad bra de blev. Mm. Men det är väldigt många i världen som inte kör en träning som också blir väldigt bra, så att det finns ju olika vägar.
Jag tänker, bortsett från att du liksom har lyckats hålla dig skadefri och liksom att du har en viss typ av skor på dig och så vidare, och att det var optimala förhållanden, är det någonting i träningen du har förändrat som du tror kan ha bidragit till att det gick så bra i Sevilla?
Inte förändrat så mycket, bara, utan egentligen bara kommit lite längre i min träning än vad jag tidigare gjort. Framförallt långpassen har jag alltid velat. Jag har känt att jag inte fått kommit upp i tillräckligt där jag vill vara. Längre, upp mot kring 40 km och högre farter. Mm. Och tidigare har det varit mycket problem med skador som gjort att jag inte kunnat, för man måste öka också långsamt. Det är en process, men inte kommit dit jag vill då. Mm. Så den har blivit bättre.
Ja, men det där kommer man ofta tillbaka till och titta på ett bra resultat, att det är ofta det som hänger samman, att du har varit frisk och skadefri och träningen har rullat på vecka efter vecka, månad efter månad. Det, så är det även på motionsnivå många gånger.
Kunna stegra och bli bättre och bättre.
Mm. Det behöver inte vara så mer komplicerat än så.
Nej.
Ja, verkligen.
Är det någonting som du vill hälsa de motionärer som lyssnar på det här och känner att ja, kanske man skulle gå för pers på sin nästa mara? Kanske skulle köpa ett par Vaporfly-skor, eller har du några ord på vägen till våra lyssnare?
Ja, men självklart ska man kolla runt i den, alltså, utrustning som finns. Det för mig, jag förstår inte riktigt den här frågan med utrustning.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam, som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore, som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Klass, och varför ska man inte kunna använda det som finns och är bäst, sen om det är Vaporfly eller någon annan, men att man när man ändå lägger ner så mycket tid och pengar, kolla vad som finns och vad som passar dig. Och sen är det klart, träningen är AO.
Ja. Så är det ju faktiskt.
Jättestort grattis från oss i alla fall. Otroligt kul och det är inspirerande att det går att bara bli bättre och bättre också med åren.
Vi inger lite hopp här för en motionär som har klivit över 40-strecket också.
Härligt.
Ha det så jättebra. Hoppas att det där förkylningskänningarna ger med sig snabbt. Så du kan träna på igen.
Tack så mycket.
Fortsätt
tack
lycka till med sig.
Som vanligt så har ju våra fantastiska lyssnare pepprat oss med frågor, vilket är superkul.
Verkligen, det är det bästa som finns för
oss. Ja, men verkligen. Och den första frågan kommer från Jenny och hon undrar så här. Bästa sättet att återhämta sig för att kunna köra fler tuffa pass utan skaderisk? Vad säger vi där?
Ja, men det är ju några klassiska grejer som alla i stort sett vet om, men som man inte alltid sköter. Och det är ju egentligen att sköta intaget av bra mat emellan sina pass, så att du får i dig näring som du behöver. Det är ju det som bygger upp liksom. Efter ett hårt pass så behöver du få i dig ordentligt med bra näring.
Eller och kanske man ska säga näring överhuvudtaget, så att man inte liksom går och väntar.
Ja, nej, men för det första så ska du alltid ha med dig någonting, så att du direkt efter ett tufft pass, när du har tömt dig och känner att du är öppen för både basiller och egentligen skör, så ska du ju stoppa i något på en gång. Och nu finns det ju så mycket smidiga grejer att ha med sig också. Liksom, antingen kan man ju liksom bara göra egna grejer hemma och så, eller så köper man med sig några sådana smarta grejer som är lätt att ha i väskan.
Vad brukar du ha med dig för någonting?
Ja, antingen så har jag något pulver med sån vassleprotein, bara för att få tillbaka liksom en direkt återhämtning, som jag skakar i lite med vatten, som jag gör som en shake. Och sen så gillar jag att ha med sån här chia puddingar. Eller
gillar
såna här,
du det?
Ja.
Jag tycker inte att du fastnar i tänderna.
Nej, jag tycker man får titta sig i spegeln om man ska på möte, för det sitter
portionssnusvarning där.
Ja, helst en tandborste efter, men jag tycker att det är otroligt enkelt att få i sig, för ibland kan man ju vara liksom nästan lite illamående, inte så sugen direkt efter ett pass att trycka i sig någonting, men då måste jag nästan ha hellre något sånt här nästan flytande än att börja tugga på en massa saker. Så att,
men tänk också så här, förutom kosten, eller alltså, ja, men att man har med sig någonting, energi, även dryck tror jag är väl superviktigt, att man får i sig salt när man har svettats mycket. Men jag tänker så här, orkar man, ska man dra iväg och så här, sätta sig på ett fik på stan, eller rekommenderar du att man hellre kanske så här, gör något annat? Alltså, vad är bäst ur återhämtningssyfte?
Nej, men alltså, man kan ju inte säga att man ska göra på ett visst sätt hela tiden. Det beror ju helt på hur man lever. Och
alla
man
får, lyssnar gör precis vad du säger.
Men man får göra det bästa av sig, och alla dagar är inte lika heller. Ibland har du alla möjligheter att göra saker rätt, och ibland så är det liksom lite tajt emellan och du är på språng och du kan inte göra allting helt rätt. Men det handlar om är att planera mycket, liksom att jag ska köra det här hårda passet och ha mer grejer i väskan, så att du inte blir stående och inte hinner få i dig någonting. Så där har vi liksom en av de allra viktigaste grejerna för återhämtning. Sen är det ju självklart sömn på det.
Viktigt.
Jätteviktigt. Det är ju hårdare du tränar, eller ju hårdare och du liksom anstränger dig både kanske på jobbet med huvudet, hjärnan går hela dagen på högvarv, det kostar massa energi och kraft också, och sen om du tränar fysiskt på det så kostar det, och då behöver du vila, så att sömnen får man liksom inte skära ner för mycket på om du ska ha en vettig träning i alla fall.
Jag tänker också en sak som man kan göra direkt under passet och när du kör ett tufft pass, det är ju faktiskt att inte slarva med nedvarvningen. Mm. Alltså varken uppvärmning eller nedvarvning, att man faktiskt gör det. Mm. Framförallt tycker jag efter passet när det har varit jobbigt, så är det lätt att man bara så här, du vet, det är så skönt att gå. Mm. Så man struntar i att jogga ner. Men att man faktiskt, även om det går i så slow motion, så är det bättre att man gör något istället för att man bara liksom sätter sig på bussen eller så här, sätter sig ner.
Oj ja, nej men det nerjogg är jätteviktigt för att dra ur slagget som har satt sig, speciellt just i intervallträning och sånt. Sätter sig ju en massa slagg som går ur mycket, mycket snabbare om du joggar.
Verkligen.
Men, nej, och sen tycker jag ju liksom att massage är ju fantastiskt att gå på emellanåt.
Jag har testat, jag har hört att du också har testat en sån här massagepistol.
Ja. Ja, precis.
Den, vi måste nästan bjuda hit den tillverkaren. Ja. För att det är så, den är verkligen grym. För att förut var det ju foam roller, man rullade på. Så. Jag tyckte det gjorde jätteont.
Ja, och framförallt, jag har ju hållit på att försöka med såna här foam roller i många år. Men det kan vara så där att jag är så slut på kvällen. Exakt. Så när jag ligger i soffan och så tänker jag borde lägga mig nu på golv och rulla där och så. Ja. Men det känns nästan som att gå ner på ett träningspass till. Ja. För man måste liksom nästan ligga i sidoplankan.
Man måste vara aktiv liksom.
Jag vill ju liksom göra de här utsidorna och så. Och då blir jag nästan lite svettig och trött. Och när jag liksom är sliten redan och egentligen bara vill ha behandling så blir det för tufft ibland. Mm. För det blir liksom en egen insats.
Exakt.
Och jag tänker ju att återhämtning då, det ska ju vara den stunden när man äntligen får slappa. Äntligen få bli behandlad utan att göra någon insats själv. Och kan man liksom inte springa på massage 3 dagar i veckan,
lite dyrt
och lite komplicerat att få till, så är ju otroligt bra att ha alternativ hemma. Och du och jag har ju fått förmånen att prova, som vi tycker, en värsting-variant som vi får prata mer om en annan gång. Ja. Som jag nu har kört mycket hemma. Och,
ja, du gillar den där.
Mina döttrar får ibland när det är på muskler som inte jag kommer åt riktigt.
Alltså Malin, vet du vad jag skulle vilja så här, jag vill vara en fluga på väggen hemma och se, för jag får en bild framför mig så här, alla ni har så här kört stenhårt, liksom barn och mamma Evelöv liksom river i kylskåpet, viftar med massagepistoler, liksom kö till duschen, liksom du, ligger det, kläder överallt.
Det är helt rätt. Helt rätt.
Så reality-serien, så här, familjen löpning. Ja. Nej, men det är så här, du får så sköna bilder. Och vet du, sa någon gång att ni, som ni alla bara river i kylskåpet efter
det
mat.
Är ständigt, man hinner inte duka av middagen innan man hör någon stå och snacka om kvällsmål. Ja. Och jag som sagt, jag är ju med på alla de där måltiderna, för det, jag sa det är kanske inte alla föräldrar som kan vara med på sina ungdomars rivande i skåpen, men jag håller ju på så mycket på dagarna så att det passar mig.
Ja.
Nej, men det är mycket. Jag, i och med att ska man träna mycket och leva ett aktivt liv så krävs det lite vara snäll mot kroppen också. Mm. Och som sagt, att ha lite sån återhämtningshjälp. Och jag kan känna ibland man liksom är riktigt stel i någon muskel eller liksom känner att det verkligen är slut där. Det är otroligt bra återhämtning att få lite massage.
Ja, verkligen.
Känner sig som ny efter.
Ja, verkligen.
Och sen gå och lägga sig på det, så får man liksom en helt annan ro, tycker jag också, i kroppen när man ska sova, om man liksom har fått igång rulliansen.
Ja. Det roliga var att vi kan prata lite till om den här massageprylen, för att den har ju flera olika lägen.
Ja.
Och du brukar alltid så här vilja vara ytterkant. Det är ju ett ord du ofta
använder. Jag tror att jag sett alltid på max.
Men du sa ju att det nästan var liksom, alltså till och med för dig som är så här extrem, tyckte du att det var nästan i överkant?
Jag har inte varit uppe på max på den där. Eller jag har provat, men jag har fått gå ner. Och det är för mig väldigt...
ett gott betyg.
Ja, gott betyg. För det är, det händer nästan aldrig att jag inte är på maximal tryck, maximal... utan här har jag, det finns 5 nivåer och jag har varit uppe på 4 nu. Mm. 3 brukar vara lagom på den här. Mm. Och så har jag ibland varit uppe på 4, men 5 är brutalt.
Det är nästan som stötvågsbehandling.
Ja, precis.
Men så att vi ska lyfta den här produkten tycker jag i ett framtida avsnitt. Mm. Men där fick du väl, tycker jag, att Jenny har fått en hel del smarta sätt.
Äta, och... sova, massage, nerjoggning, stretch.
Massage.
Ja,
det sa vi.
Ja, massage.
Är du en kallbadsperson förresten?
Ja, det är jag.
Brukar du köra kallbad ute på Lidingö?
Inte ofta på Lidingö faktiskt, men ute på landstället på Värmdö, där badar vi året runt. Men jag måste ha en bastu innan, annars så kan inte jag.
Finska påbrott där.
Finska påbrott, men jag har svårt att bara liksom gå rakt hemifrån och känna att jag är sugen på ett kallbad. Men det är otroligt bra för kroppen också. Mm. Det kan man också känna. Det känner jag på landet när jag har kanske kört ett träningspass, sätter mig i bastun, sköna som finns, och sen går och badar iskallt. Mm. Alltså då är man... Det rusar ju i kroppen. Och
det är en grönsaksshot på det.
Ja, precis. Då är det bara redo för nästa pass.
Ja, men det händer ju saker i kroppen. Alltså,
oj, ja.
Det hjälper ju till återhämtningen också.
Ja, så att det är ingen snack om sak. Men det är mer plågsamt att ställa sig i duschen i iskallt, tycker jag, än att faktiskt gå ner i ett kallbad om du har bastat innan. För jag har haft väldigt svårt... Jag har några gånger gjort så där att jag har duschat iskallt bara på benen. Mm. Men hela kroppen här är svårt att stå i en iskall dusch.
Nej. Alltså. Och jag tror också det där att då måste du själv så här anbringa kylan. Mm. Men om du kryper ner i vattnet så finns ju vattnet redan där. Så det tar ju emot att själv liksom hälla kallt vatten på sig.
Där är inte jag lika tuff mot mig själv faktiskt. Där, jag är inte så mycket för den där iskylan. Men samtidigt så tvingar jag mig gärna ner i den när den finns där i badet. Men jag är med sig där i duschen.
Det här har ju återkommit, den här frågeställningen, i lite olika varianter. Nämligen hur man ska tänka eller räkna ut vilket tempo man ska hålla på olika intervaller. Och sen så undrar då Emma, som är frågeställaren, hur långsamt anser ni att man ska springa sina långpass på träning inför maraton? Jag tänker cirka 1 minut långsammare per minut än tänkt tävlingsfart. Ja, det var som 2 frågor i en där. Så om vi börjar med den första då, hur man ska räkna ut vilket tempo man ska ha på olika intervaller. Man behöver kanske gå till ett testlabb om man vill, men det är det kanske overkill.
Det är så himla komplicerat. Alltså, alla kan inte heller gå till ett testlabb.
Nej,
det känns lite överdrivet. Men, och det där är jättesvårt. Jag som alltid pratar om att man måste lära sig att hitta en känsla. Och det är ju klart att det är lätt när man har sprungit väldigt mycket att gå på känsla. Men det förstår jag att det inte är när man inte är van vid det. Men då försöker jag brukar beskriva till kunder och så att hur känslan ska vara mera än exakt tempo. För tempot är så... Man kan ha en viss måttstock, men det sen handlar det om, tränar du ute till exempel, så kanske det piskar regn och det är motvind, eller så springer du på en mer kuperad sträcka någon gång och så plötsligt så är inte de där tiderna i närheten av det som det är en varm sommardag när det är medvind.
Eller på löpandet.
Nej, eller på löpandet. Precis. Så det är klart, löpandet, om du alltid kör löpand, då har du ju lättare att vara exakt på att du ska hålla samma. Mm. Men jag tänker så att det finns olika nivåer. Långpass, då pratar jag prattempo. Och då är det egentligen, vad är prattempo för dig? Ja. När kan du springa och prata med en kompis utan att liksom staka dig efter två ord? Och
eller pressa fram orden.
Pressa liksom. Fram, eller känna att, nu har jag sagt en mening. Nu måste jag vara tyst i två minuter för att liksom, komma in i andningen igen. Utan du kan springa och snacka om livet på ett sätt. Sen kan du ha fartökningar i ett långpass. Och det är ju liksom att du kommer upp i lite högre tempo då. Men
Malin, jag måste fråga dig apropå prattempo, kan man träna upp så här förmågan att prata? Jag tänker du som har hållit på så länge, kan du prata liksom i ett högre tempo än, alltså förstår vad jag menar?
Jo, men det är klart att prattempo är ju olika snabbt beroende på hur bra tränad du är. Så det är ju klart att det är extremt olika, men det är där jag menar att det är lättare att säga på ett sätt att spring i ett prattempo, och om det är 6:30, 6 minuter, 5:35 eller 4:30, det är ju helt beroende på hur bra tränad du är helt enkelt. Men det är där du ska ligga liksom, i ett bekvämt prattempo. Ja, men sen precis. Kommer vi upp liksom, i intervaller då. Då är det ju egentligen två varianter. Mjölksyraintervaller, kortare intervaller eller backe. Och så är det trösklar eller lite längre intervaller.
Om vi definierar då först, kortare intervaller enligt dig, vad liksom är det? Upp till vilken tid?
Cirka en och en halv minut max. Ja. Inte över 90 sekunder, för då börjar det bli liksom lite halvlångt. Och sen är det också stor skillnad. Det är det som är så häftigt det här med intervaller, att när man lär känna det liksom, så känner man också att allting över en minut, varenda sekund över, är plötsligt som 10 sekunder under en minut. Så att, det händer väldigt mycket. Och det är för att då kommer det mer mjölksyra in. Från egentligen vad man ska nästan kalla för sprint då, för en motionär, upp till en minut skulle jag nästan säga. Det som nästan är värst är ju liksom mellan en och en halv till två minuters löpning i intervallform. Det är mycket, mycket mer mjölksyra. Och sen så har vi liksom, ska man köra längre intervaller då, det vill säga uppåt 3, 4, 5, 10 minuter, då är vi uppe på liksom långintervall och trösklar.
Just det.
Och för att hålla på sådana intervaller, då måste man ligga på en lite lägre ansträngning så att du inte drar på den här syran, så att du liksom känner att du är trött, men det funkar att springa vidare.
Ja, det tar ju lite tid att mejsla fram den där.
Ja.
Det är lite dagsformberoende också.
Ja, och sen är det så olika. Jag menar, en lång intervall eller en tröskel, det kan ju vara... jag kör ju väldigt sällan såna där långa trösklar som du har kört, liksom med 10 minuter och 15 minuter och allt möjligt. Men då måste du ner i ännu ett lägre tempo. Men det är klart att om du kör tröskeltempo i 4-5 minuters löpningar, då kan du hålla ett lite högre tempo. Förstås. Och då kan man prata om liksom, tusingar är ju någonting som många pratar om.
Just det,
enkilometers intervaller. Och då kan man ofta, om man nu ska ha någon riktlinje med tid, så är det ofta på enkilometers intervaller att du kan ligga lite snabbare än på det 10 kilometers maxtempo.
Beroende på hur långt länge man vilar också.
Ja, och hur många du kör, förstås.
Ja.
Kör du 10 stycken eller kör du 5 eller 4 eller 6?
Det är det här jag tror många motionärer tycker är lite förvirrande. För att, så här, att just att man, alltså, det är svårt att ge ett entydigt svar, för det beror på liksom, hur många intervaller har du tänkt köra. Vad vill du få ut av passet? Ska det liksom, vara mjölksyrepass? Ska det vara liksom, mer uthållighet, snabbuthållighet, tröskel. Ja. Alltså det är jättesvårt att ge.
Och inget av de passen är helt sig lika heller. Det är därför så svårt och det är därför jag alltid pratar om att det är tre typer av pass nästan som man måste lära sig hitta en känsla i. Och det är mjölksyrepass och där ger sig tempot mer av sig självt. Där här är det liksom, du springer och så känner du att hopps, nu...
Det är din favorit, va?
Ja. Jo, det är det.
Ja, jag måste säga, efter att ha tränat med dig, det här är liksom, då vet man.
Nej, men då vet man att där säger kroppen till vilken fart som är rätt, för du kan inte mer. Och så får du plåga en liten stund till och så får du vila. Sen trösklar och långintervaller, det är mer en mental prövning på det sättet att det känns inte speciellt trevligt alltid och det är lite obekvämt och det är jobbigt, men du ska fortsätta tugga på där och då handlar det om att du mentalt vill det också, att du inte ger dig och känner att nej, det här var ju jobbigt så att jag drar ner tempot. Så de intervallerna tycker jag är mycket, mycket svårare att lära sig att bli tillräckligt tuff mot sig själv på.
Och speciellt då man kanske inte får ståvila utan man ska joggvila också.
Exakt.
Då blir det ju ännu
och
jobbigare.
Ofta är det ju kortare vila på de intervallerna också. Och det är ju liksom, mjölksyreintervaller är brutalt för att det smäller till och du kan inte springa fortare och så måste du vila. Men det är mer rått och ärligt att kroppen säger ifrån vad som är din nivå. Men på trösklar och längre är det mer också en mental prövning, hur mycket du är beredd att våga fortsätta utmana dig när det tar emot. Och sen att inte springa för fort på långpass, att du liksom blir för sliten.
Ja, för man vill ju också på långpassen vill man ju bygga kapilläruthållighet. Du vill ju inte liksom köra mjölksyreträning för då blir du inte uthållig. Så kommer du inte orka. Så att, men då kommer vi faktiskt in på Emmas andra fråga där. Hur långsamt anser ni man ska springa sina långpass på träning inför maraton? Och där så känner väl jag att utifrån min synvinkel så man kan ju ha en grundfart någonstans liksom på den lugna långpassfarten, men sen kan man ju såklart laborera med den här farten när liksom den eventuella tävlingen eller loppet närmar sig, att du kan göra lite fartökningar och vissa pass kanske blir kortare och lite snabbare, eller hur tänker du?
Ja, men absolut, det är ju inte sagt att alla långpass är exakt likadana heller, men generellt sett så är det ju så att långpassen har ju sitt syfte och det är ju egentligen att skapa en löptålighet bara för strukturen, att du ska hålla, att ha många nedslag, många impact för liksom att du inte tar slut av dem. Det är ju inte liksom att andningen är inte det som är problemet eller att du får mjölksyra, utan det är som sagt att du blir stel, det händer grejer, du blir tom på energi, du får lite stelhet, ont, och ju mer sådana pass du har gjort desto tåligare blir det för sånt också, och de passen är ju, där är ju syftet bara att få den tåligheten. Sen får du bygga på kapaciteten att springa fort och bygga muskler och pressa dig i hjärta och lungor lite mer på andra pass.
Men kan man inte säga generellt att, jag vill inte använda ordet sämre, men okej, ju sämre tränad man är desto, som motionär, desto närmare liksom långpassfarten kommer maratonfarten.
Exakt.
Och ju bättre tränad du blir, desto större liksom gap kan du ha där. Mm.
Jo, men det är ju kapaciteten för en riktigt bra tränad person. När det kommer till tävling och när det kommer till fart så finns det ännu större spann att ta till. En motionär har ett mindre spann, men det är det också som är det spannet är intressant att träna upp som motionär. Ja. För det är ju det som skiljer egentligen en elitlöpare eller en riktigt bra tränad motionär. Att som sagt, det finns en helt annan nivå när du väl springer fort eller när du väl tar i max. En motionär kan ju ibland just känna sig att nej, men jag sprang milen lika fort på träning häromdagen som jag gjorde på tävling. Eller som du har sagt någon gång, du har passerat halvmaran på nästan pers och så springer du ett maratonlopp. Mm. Och det är ju ett tecken på att man inte riktigt är i max form eller tränad, varken mentalt eller fysiskt, för att få ut max. Så att, ju bättre du blir, desto lugnare får du nästan ta på långpassen mot din maxfart.
Just det, för att inte bränna sig i förtid. Och att träna rätt saker.
Precis. Ja. Så att det är liksom tre olika känslor för tre olika pass. Mjölksyra, pass, tröskel, långintervaller och långpass.
Mm. Ja, men precis. Man får laborera lite där. Men vill man, det kan vara lite overkill kanske tycker någon, men vill man verkligen ha svart på vitt, då kan man ju faktiskt göra ett så kallat laktattest för att ta reda på sin tröskelpuls. Så vet man liksom svart på vitt. Men så, sen kan ju den variera. Men vill man verkligen veta så kan man ju göra det.
Mm.
Om man tycker att det är viktigt.
Ja, och sen som sagt, ju mer du tränar desto mer börjar du känna att låt oss säga som Emma här och som frågar ställer den här frågan att man kan ju känna på när man springer ett långpass ibland att man springer i en viss fart och så känner man det går lite för få, eller jag känner liksom att det blir lite för ansträngande och så bara sakta man ner 10 sekunder till nästa kilometer så känns det helt okej och bekvämt och så plötsligt så är du i det där spannet där man känner att det här funkar jättebra men pyttelite snabbare funkar inte.
Nej.
Eller det blir för hårt.
Ja.
Så att det där är bra att testa också liksom att vad är min egen fart när det känns så där bekvämt att jag nästan kan springa hur långt som helst.
Ja, just det. Ja, men man får labba lite helt enkelt.
Mm.
Innan vi knyter upp säcken för idag så måste vi ju, Malin, gå ut med den spännande nyheten att den 12 september i år så arrangeras det för 5:e året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala. Det är Uppsala kulturmaraton som bjuder löparna på en spännande bana genom Uppsalas historiska miljöer som vikingagravarna i Gamla Uppsala, Nordens största domkyrka, Gustavianum och Uppsala slott.
Yes. Och det här loppet kommer ju även vi ställa upp med ett stafettlag.
Ja, för man kan även då, förutom maran, så kan man springa halvmara eller stafett.
Precis, och det ska bli väldigt spännande. Du och jag är med i laget.
Ja.
Och
din dotter?
Min äldsta dotter är absolut med. Och sen har vi en plats kvar.
Yes.
Mm.
Och ja, det är ju superspännande. För då är ju tanken att vi ska ragga en fjärde deltagare till det här laget från er som lyssnar och följer oss. Så att, vad har vi för krav på den här personen egentligen? Måste springa med Vaporfly-skor.
Och kompressionskläder.
Vi
ska träna stenhårt innan också.
Ja, och massera med flow, vad heter det? Flowgun, ja. Heter det. Ja.
Men det där får vi ju se till att det kommer någon som tycker det här är kul framförallt.
Ja.
Och så ska vi ha en rolig upplevelse ihop. Mm. Och hur långt är det man springer varje person?
Ja, alltså det är jag inte helt säker på. Men alltså, det är 4 delsträckor.
Ja.
Och det är maraton totalt. Så jag gissar att det är väl lite över milen då.
Ja, ungefär. Ja.
En kvarts maraton. Ja. Där skalle kanske. Mm. Kan inte säga helt, jag har inte stenkoll på det, men det kan vi ta reda på. Jag vill också passa på att säga då att det här loppet är alltså samma dag som Uppsala kulturnatt, om ni undrar varför det heter kulturmaraton. Och kulturnatten säger jag är som uppvuxen i Uppsala, så det är superhäftigt, för då så det är liksom som ett smörgåsbord av Sveriges bästa kulturaktiviteter. Hela stan är ute, så det är liksom partystämning och det är så sjukt kul grejer som händer. Så det är 2600 aktiviteter, det är konserter, det är teater, det är dans. Så man kan ju faktiskt återhämta sig lite efter loppet där om man vill.
Oj, här blir ju och vi, otroligt kul.
Jag tänkte stanna kvar där på kvällen och leva life lite grann där. Så att det kan man göra. Och för att vara med och tävla, ansöka eller vad man ska säga, om den fjärde startplatsen så går du in på vårt Instagram-konto som heter då Everlof Manstrom. Och där hittar du mer information. Så man kan väl säga utifrån sammansättningen som är så här långt så liksom fokus är på att ha kul.
Men är det bara tjejlag eller är det
nej.
En man som kan vara med i laget?
Det råkade bara vara 3 tjejer nu.
Nej, men så att vi klart det. Att
bra
det kan
att
vara både
jättebra.
En tjej och en kille som
absolut.
Får anmäla sig
eller
till detta.
Eller en icke-binär person också.
Ja.
Om man nu är. För jag har faktiskt, jag kollade i på Spotify så kan man se alltså, sammansättningen av lyssnare. Och då är det faktiskt 1% icke-binära.
Ja, okej. Mm. Ja. Nej, som sagt, och jag tänker också så här att det är inte heller att vi ska hålla på och håsa upp med att man måste vara på någon speciell nivå. Utan det här
bara
är
att du gör milen på 30 minuter ungefär.
Nej,
jag skämtar bara.
Nej, men vi ska ju ha det här som en kul, rolig upplevelse. Och som sagt, ta med oss alla de här andra upplevelserna från kulturnatten där.
Mm. Ja, men kul sätt att så här, liksom, interagera lite med i alla fall en av våra lyssnare. Kanske ta med en hejaklack, får du gärna göra, den som kommer. Ja, men det ska bli superkul. Det ska bli jättespännande att se vad vi får in för personer. Och vi är väl juryn, kan man
väl
ändå säga.
Ja, det får det väl bli. Ja. Och vi får se hur vi lägger nivån här, eller om vi lottar eller vad vi gör. Ja, vi får se. Ja. Vi har ingen riktiga ramar för det än.
Nej. Vi är en enväldig jury. Så vårt Instagramkonto, Evelöv Månström, där hittar du mer information. Och blir du sugen på Uppsala Kulturmaraton, vill läsa mer, så kan du gå in på www.kulturmaraton.se. Malin, vad tar du med dig från dagens inspelning då? Det har ju varit nästan som att man haft andan i halsen lite så här, bara hastat rekord och superskor. Och...
Ja, kompressionskläder och vaporfly. Ja, nej men alltså för mig, jag känner ju framförallt att jag är ju väldigt sugen på att testa de här superskorna.
Jag ser det lyser i ögonen på dig.
Ja, men vad kan det göra med mig nu? Det är faktiskt frågan. Så att, och det känns lite som jag kan behöva den lilla hjälpen här inför halvmaran.
Hur känns det inför halvmaran då?
Ja, men jag har faktiskt lyckats få in lite långpass här, vilket är jag är jättenöjd med. Och jag tål dem bättre och bättre.
Så får jag fråga, så här, hur stor skillnad mellan din tävlingsfart och din så här, långpassfart har du just nu?
Ja, jag har väl en minut ungefär. Mm.
Ja. Lite som frågeställaren
där frågan faktiskt. Ja. Mm. Nej, men där är vi faktiskt på.
Men du, jag tänkte bara fråga, vi måste ju ändå ta upp det på något sätt. Nu vet vi inte hur läget kommer att vara när det här avsnittet släpps. Men hur liksom tänker du kring det här viruset som har samma namn som en känd ölsort?
Ja, alltså jag är ju inte läkare och så, men jag känner mig själv inte speciellt orolig så där över att man ska låsa in sig och inte kunna leva som vanligt. Jag vet inte, ibland känns det som media håsar upp saker till skyarna och att det är klart att det är ju alltid allvarligt när det kommer saker som vi är osäkra på och vad det tar vägen och hur mycket och så, men jag känner mig inte speciellt orolig inför liksom om att kunna röra sig som vanligt och ja, leva ett normalt liv.
Mm. Nej, men det kan man ju inte göra. Tokyo Marathon kördes väl bara för eliten, tror jag, här senast. Men alltså, vi får väl se helt enkelt hur det utvecklar sig.
Det är inte så mycket. Och
man kan inte göra så mycket. Man
är med. Just nu känns det inte speciellt läskigt i alla fall, tycker jag.
Yes, okej. Så innan vi stänger butiken helt och hållet så vill jag bara påminna om att blev du sugen på det här med kompressionskläder och plagg när vi pratade om det, så får du med koden Evelof Manstrom 20 så får du 20% rabatt på hela Rebans sortiment till och med den 2 april 2020. Och du shoppar på www.reband.se. Det var allt för idag.
Ja, härligt. Tack för att ni lyssnar.
Ja. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Reband och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.